På lördag den 8 september börjar 2018 års nya serie av Klassisk lördag på Värmland Opera. Det genomgående temat för säsongen är Igor Stravinsky, som med ett undantag har huvudrollen i hela Klassisk lördag-serien. Serien börjar med en 100-årsjubilar. Nämligen verket Historien om en soldat, som skrevs i slutet av första världskriget 1918. I detta talade programblad hör du mig, Björn Eduard, läsa Nils Öyvind Bjerkestrands verkkommentarer samt konsernens dirigent och berättare Johannes Gustafsson, som ger sin syn på musiken och tonsättaren Stravinsky. Med sitt säregna tonspråk hör Igor Stravinsky till en av 1900-talets främsta kompositörer. Man har satt många etiketter på honom: folklorist, impressionist, expressionist, neoklassiker och serialist. Men det som med ett ord bäst beskriver hans musik är vitalitet. Förutom att han var från Ryssland, det hemland han lämnade 1914, precis före första världskriget utbrott, blev han då 1934 fransk medborgare och senare efter andra världskrigets slut även amerikansk medborgare. Under första världskriget bodde han i Schweiz, ett land han fick ett nära förhållande till och som han och familjen bodde i fram till 1920, då de flyttade till Paris. Historien om en soldat från 1918 bygger på en rysk saga skriven av den schweiziske författaren Charles Ferdinand Ramus. Omständigheterna runt detta verk är sammansatta. Cirka 10 år tidigare hade Stravinsky börjat bli känd i Västeuropa, och i och med balletten Eldfågeln från 1910 blev han berömd, nästan över en natt. Samarbete med ryska balletten och Diaghilev skapade många fantastiska produktioner. Efter skandalen med Våroffer 1913, verket som senare blev en succé, återvände han till Schweiz några dagar innan första världskriget bröt ut. På grund av att han och familjen levde i ett neutralt land blev han inte i speciell hög grad överrumplad av historiens gång, som han själv uttryckte det. Men kriget skulle komma att sätta stopp för hans konserter runt om i Europa. Historiens gång hade hunnit ifatt honom. Dessutom hade oktoberrevolutionen nästan utplånat allt han ägde i Ryssland. Från och med nu nödgades han endast leva av royalties. Det blev hårda tider. Separationen från hemlandet skulle medföra stora förändringar, inte bara ekonomiskt utan även på det estetiska planet. Hittills hade Stravinsky dyrkat det slaviska uttrycket, men nu var han på många sätt en konstnär utan hemland. Hans musik tog nya vägar. Historien om en soldat är ett av de första verken som vittnar om detta. Korthuggna fraser och växlande betoningar ger verket en särprägel. De enkla satserna blir stående som klangliga tablåer. Han var på väg bort från det ryska och på väg in i det europeiska, hans så kallade neoklassicistiska period. Här hör vi både tango, ragtime och koraler.
Få personer förkroppsligar väl 1900-talets modernism så som Igor Stravinsky. Jag menar, vi har ju också Pablo Picasso och det finns många andra, men de var ju väldigt nära varandra, alla de här så kallade modernisterna. Både i början på 1900-talet och även senare utöver och efter krigen. Men det är viktigt att poängtera, och kanske i synnerhet med Stravinsky, att han kommer ju från den här väldigt ryska romantiska traditionen. Han är en av de få 1900-talets tonsättare som faktiskt kommer ihåg att han såg Tchaikovsky, så att han åtminstone var i samma rum som honom. Och även hans tidiga verk som han slog igenom med då, kanske framförallt Eldfågeln som var hans stora genombrott, bygger ju på en rysk folksaga. Och även om steget till historien om en soldat från Eldfågeln är väldigt långt musikaliskt, så tror jag att upprinnelsen till det är ganska lika just den här ryska folkkulturen och den, även den berättelse som ligger till grund för soldatens historia. Och det ska man inte glömma att de andra stora balletterna som Stravinsky skrev till Paris då, också Petrushka och Voroffer, också har ett ursprung i rysk folktradition, även om den kanske klingar mer modernistiskt. Sen är det en sak till man inte ska glömma bort med Stravinsky, att han blev så gammal så han klarade att skriva sin egen historia. Alla andra dog. Lever man i 90 år och alla ens vänner har varit döda i 50, så kan man egentligen berätta hur det egentligen gick till. Tyvärr är det ju så med Stravinsky att han tog den chansen att försöka liksom bättra på sitt rykte, eller åtminstone få det så som han ville att det skulle bli. Och han hävdar med bestämdhet att han inte kommer ihåg att han komponerade soldatens historia överhuvudtaget. Kanske för att slippa frågor om lite besvärlig notation och si och så, men han försöker absolut inte att gömma sig bort ifrån det här verket. Men den har från en musikalisk sida, men även om han försökte förneka vad han tänkte när han komponerade, så förnekar han ju aldrig att han hade komponerat det. Och det har många drag som är väldigt, väldigt tydligt för Stravinsky. Och även om man kan, det är svårt att jämföra Voroffers 120 musiker med soldatens 7, så finns det väldigt många likhetstecken. Och en sak som man ofta förbiser vad gäller Stravinsky var att han livnärde sig i den här perioden efter första världskriget på att transkribera men även komponera sin egen musik och annan musik för självspelande piano. Och det påverkar nog Stravinskys estetik ganska mycket med någonting som var både mekaniskt och pålitligt och kanske också lite obönhörligt. Och det, tyvärr sitter det också ihop med historiens utveckling, både vad det gäller mekanik och maskineri och även tyvärr krigsindustri också.
Verket handlar kort och gott om en soldat, Josef, som gör bytesaffär med djävulen. Han byter bort sin fiol mot en bok som kan förutse den ekonomiska framtiden. Djävulen dyker upp i olika förklädnader med nya frestelser. Efter flera förvecklingar får Josef tillbaka sin fiol, men djävulen har fortfarande kontroll över honom. Han blir fri först när han förlorar alla sina pengar på kortspel. På ett högre plan handlar historien om kampen mellan det onda och det goda och makten över människosjälen. Moralen är att man ska vara nöjd med det man har och inte sökta efter mer än det man behöver. Stravinsky hade sammansatta motiv för att skriva historien om en soldat. Han hade akut brist på pengar samtidigt som Europas musikliv låg i ruiner. Därför skrevs det under denna tid mycket musik för mindre ensembler. Just detta verk var menat att spelas i landsbygdens små församlingshus för att tjäna in lite pengar. Resultatet blev ett verk som kan läsas, spelas och dansas av en berättare, två skådespelare, djävulen och soldaten, och en dansare, prinsessan, samt 7 musiker. I vår version kommer konsertens dirigent Johannes Gustafsson också vara berättare av denna spännande historia. Men han dansar inte. Och lägg märke till Stravinskys val av instrument. Violin och kontrabas. Klarinett och fagott. Trumpet och trombon. I alla tre instrumentgrupper är det ett diskant och ett basinstrument. Detta ger en säregen klang, särskilt då man lägger till slagverk.
Men den här då berättelsen om den stackars soldaten Josef, som ju egentligen, och det enda Stravinsky har sagt om det här stycket som är tydligt och påtagligt, är det att fiolen är Josefs själ och trummorna är diaboleriet, som man uttryckte sig, alltså det vill säga det luciferiska eller det djävulska. Och kontrasten i den här enkla metaforen att man byter bort det som är viktigt för en i tron och att man behöver någonting annat, det går ju igen i rätt många traditioner och kulturer. Men det görs ju väldigt för tiden då väldigt modernt, i och med att det är en väldigt tydlig sak det här med. Vi glömmer ju bort att i Europas efter första världskrigets Europa så var det ju nästan inte en familj som inte hade blivit påverkad, eller inte en enda pojk som inte hade varit i kontakt med armén eller kriget överhuvudtaget. Så att det var väldigt nära människor, så det finns nog många som kunde direkt relatera till den här soldatens historia. Vad är det då som gör det här stycket så speciellt? Jo, det låter ju bra, oavsett om man spelar i Carnegie Hall eller i en källare, så låter det här stycket bra. För det är i sin torrhet och i positiv bemärkelse och direkthet välklingande hela tiden. Och alla yttre attribut av en stor orkester eller en stor konsertsal är bortskalade för ett väldigt, väldigt direkt och enkelt uttryck. Som också är fullt med ganska mycket humor och allvar blandat. Och det är det som gör Stravinsky så stor alltid, att man vet inte om han är supersynisk eller om han är humoristisk eller rent av sentimental. Vilket han är ganska många gånger i det här stycket. Och på slutet så är det rent ut sagt melodramatiskt dessutom. När man då skriver musik om en soldat så är det ju inte så konstigt att man använder sig av det mest tydliga som man kan förknippa med armén, och det är ju förstås en marsch. Och marschen som både idé och som karaktär är genomgående i hela det här verket. Men det visar sig vara ganska problematiskt rätt tidigt, för att även om kontrabasen och trummorna, men framförallt kontrabasen, spelar ett väldigt tydligt taktfast 1-2, 1-2, så passar det aldrig in med taktarten. Och det som låter som ett är kanske tre, och det som skulle låta som ett starkt slag är ett obetonat slag. Så det blir en sorts struktur, musikalisk struktur, som till förvillelse faktiskt. Jag tror att man kan jämföra det med liksom bristen på perspektiv som kanske finns hos Picasso till exempel. Tidig Picasso är det här att det inte saker och ting är tredimensionella längre, utan man klämmer in tre dimensioner på två. Och det är lite typiskt för den här tiden och Stravinsky, det nästan lite konstruktivistiska, att man då tvingas att höra på flera plan samtidigt. Musiken går åt ett håll fast rytmen kanske går åt ett helt annat, och ackorden eller harmoniken som man tror ska vila på fasta tunga ställen, de flyttar sig runt. Så den här marschen redan i sig är ganska då i ordets ursprungliga bemärkelse ironisk. Den är inte sarkastisk på något vis, men det som marschen symboliserar tappar sin betydelse ganska tidigt. Och det här med marschen fortsätter genom verket, för när Josef kommer till ett annat rike och träffar dess kung, så har kungen en egen marsch. Som är också lite, den är helt plötsligt väldigt pompös. Det är klart att en kunglig marsch ska vara pompös. Men den har också ganska tydliga vinkar åt både cirkusmusik och... Faktiskt så ligger det en dans som jag aldrig har lärt mig hur man dansar, men jag vet hur rytmen går, och det är en dans som heter Paso Doble. Och ofta så är det så att, och i det här verket generellt, så blandas då marsch, som jag faktiskt inte kan se på som en dans, med just alla andra typer av dansformer, och inte bara gamla som vals och så, utan även satserna har beteckningar av både tango och ragtime, och det finns den här Paso Doble, och det finns många olika lite modernare både rytmer, men framförallt kanske idéer om dansant musik. Och just det där att en tango kan bli väldigt, väldigt seriös, men en vals kan bli väldigt, väldigt ironisk, samtidigt som en ragtime blir nästan lite fjantig. Det betyder att Stravinsky redan 1918 visste vad musikens liksom kanske starkaste karaktärsdrag ligger i. Så att det, för att kunna ironisera över någonting eller travestera kanske i vissa lägen också, så måste man ju veta saker och tings rätta innehåll eller rätta natur. Vad man då inte ska glömma bort är att allt det cyniska och nästan lite beräknande som jag beskriver om Stravinskys sätt att komponera och även att vara ganska lite småsnål med sitt material, använda samma saker om och om och om igen, så finns det en tematik som är väldigt, väldigt viktig att inte glömma bort. Och det finns en gammal medeltida hymn om vredens dag, Dies Ire, som de flesta har hört, som låter Dies Ire, Dies Illa. Och den lilla melodisnutten går igenom hela stycket. Och det kan vara ganska bra att veta att det är inte bara djävulen som spelar den eller djävulen är, utan det är också när Josef inte riktigt klarar att veta vad som ska hända med honom, så kan man ju faktiskt verka att det är en olycksalig dag den dagen Josef möter djävulen. Och sen så är det ju det här att mitt uppe i allt så finns faktiskt det sentimentala. Och för en person som flytta så mycket som Stravinsky, var tvungen att lämna så mycket som han gjorde, inte bara sitt älskade Ryssland men även det han byggde upp i Paris och sen så småningom hela Europa, så även om han framstod som både cynisk och krass, så fanns det nog ett stort mått av sentimentalitet i Stravinsky, både i hans sätt och framförallt i hans musik. Och man måste låta det skina igenom. Det är inte en sliskig eller drypande eller väldigt romantisk typ av sentimentalitet, utan den är väldigt ärlig och precis som Stravinsky är också väldigt, väldigt rak, men den är icke desto mindre väldigt äkta. Och bara den här idén att någons själ symboliseras av ett instrument är ju i sig ganska rörande, men också visar ju hur viktig både för Stravinsky men också för alla tider och i synnerhet samtiden för 100 år sedan, att musiken var så viktig i en tid av elände och i en tid av också försök att bygga upp, som man ju faktiskt gjorde, för 1918 var ju så att säga världen inte, fanns ju ingenting kvar av det som hade funnits förut, och den omställningen tror jag ingen egentligen varken före eller efteråt kan riktigt förstå hur den var, det kan vi bara gissa på. Så kulturens betydelse för oss ska aldrig underskatta det.
Efter urpremiären i Lausanne 1918, några månader innan krigsslutet, hade man planerat en turné. Som om inte Stravinsky hade nog med problem blev projektet stoppat av en fruktansvärd farsot, spanska sjukan. Det som alla hade hoppats skulle bli en succé under tunga krigstider blev ett fiasko. Nästan alla musiker blev smittade och turnén fick ställas in. Verklighetens ondska återskapade verkets innehåll. Stravinsky blev rådvill, men hans beslutsamhet var stark. Redan 11 november samma år skrev han den sista tonen på ragtime för 11 instrument. På samma klockslag som vapenvilan deklarerades, den 11 i 11 klockan 11.
From the bottom of my heart, let me say thank you.